With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hej och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skybäck.
Och jag heter Agnes Hellström och ni lyssnar på avsnitt 20 av Författarpodden. Och tidigare idag så slängde vi faktiskt ut en fråga på Instagram där vi undrade vad ni ville att vi skulle prata om idag. Och vi fastnade för gestaltning. Så idag kommer vi fördjupa oss i gestaltning och lite i hur vår uppväxt och våra erfarenheter återspeglas i våra romanfigurer. Så det ska vi gräva omkring idag. Hur känns det, Frida? Hur känner du dig överlag? Mår du bra där borta?
Jo, ja, men det gör jag. Jag mår så bra man kan göra efter februari. Det har ju varit en lite tung månad med influensa och sådär. Men jag tycker att nu börjar jag återhämta mig. Så det är bra.
Vad skönt att höra.
Och så är det ändå ganska skönt, alltså det är inte kul att vara sjuk, men det är ändå ganska skönt när man liksom, ja men måste tillbringa, ja det är skönt att man blir frisk. Men så är det rätt skönt också när man har massa tid där man bara måste ligga och vila och hinner läsa lite och extra och sådär. Och jag håller just nu på och, jag håller på att slutredigera på Lanat, men jag håller också på att börja fila på min nästa bok. Så att det passade in ganska bra att få fylla på med lite, alltså läsa lite och se ganska mycket film och sådär och bli lite inspirerad.
Ja, vad spännande, vad kul.
Ja, men hur är det med dig då? Du har ju varit iväg på semester.
Ja, jag ska verkligen inte klaga. Jag har ju varit i Thailand och gottat mig långt bortom februari och regnet och snön och allt vad som funnits i Sverige. Så jag har laddat batterierna och faktiskt både hunnit läsa och skriva rätt mycket. Och bada och käka god mat. Så jag mår väldigt bra, får jag nog säga. Det känns bra att vara tillbaks. Jag är peppad på att spela in podd. Känns som länge sedan, fast det är egentligen bara en vecka sen. Ju.
Ja, det är ju så. Vi har ju ändå genom podden ganska mycket kontakt och när vi inte hörs så känns det ju väldigt konstigt.
Ja, det var ju så dåligt internet i Thailand så jag blev alldeles abstinensig och kunde knappt följa hur vardagen pågick hemma i Sverige. Men nu är vi tillbaks och ja, jag tror på våren. Även om mars är den tyngsta månaden av alla tycker jag. Och jag vet inte, idag är det 4 mars när vi spelar in och det är dagen då min pappa dog. Så jag har ju lite räknat ut i mitt liv att det är därför mars är så jobbig också. Mm. För att då vi bodde utomlands och kom tillbaks den 10 mars tror jag, 1984 till Sverige. Och det var så mörkt och det var så mycket snö och så var det så sorgset allting. Mm. Så när jag slöt fred med den tanken så sen dess så har mars ändå, ja jag gillar mars lite mer. Mm. Det ger ändå hopp om att efter mars kommer april och efter april är maj och då är det faktiskt nästan sommar. Mm. Så känner jag. Men Vi ska ju prata om hur våra erfarenheter har påverkat vår gestaltning i böcker och så. Så jag tänkte, vi kan väl börja lite med dig, om du har lust att berätta om du har några livsavgörande händelser i ditt liv som påverkar hur du låter dina karaktärer agera i böckerna.
Mm, jo, men det har jag. Och jag har funderat en del på det där. För man kan ju se, tycker jag i alla fall, väldigt tydliga teman i mina böcker. Och när jag tänker tillbaks på min barndom och min uppväxt och framför allt tänker jag då på livet, alltså utanför hemmet. Alltså när jag hade så här skoltiden och allting som hände ute i världen liksom, inte innanför hemmets trygga väggar. Då minns jag en väldigt stark känsla av maktlöshet. Och det vet jag, det gör ju säkert många barn, att man har en känsla av att det är så mycket som händer i ens liv som man inte kan påverka.
Ja, verkligen.
Och vad jag minns i synnerhet, det var ju en slags känsla av att vad som helst kunde hända. Att det var så, alltså jag växte upp då på en ganska liten ort, och det var, alltså, vad jag minns, väl lite grann Vilda Västern, eller kanske ännu bättre ord att använda, djungens lag. Så det var en väldigt hård miljö. Det är ju, den orten jag växte upp på är ju en väldigt socialt utsatt plats med väldigt med mycket arbetslöshet, låg utbildningsnivå, vilket verkligen präglade den här miljön.
Hur många invånare fanns det i ditt lilla samhälle?
Jag tror ungefär 5 000 i centrala och 10 000 i kommunen, någonstans där. Och jag minns ju alltså, framförallt i skolan, att det var väldigt, alltså jag var rädd mycket, tror jag. Jag kommer ihåg att det fanns grupper då, framförallt pojkar, som var väldigt våldsamma till exempel. Och som liksom fick spel, alltså fick utrymme att vara våldsamma mot oss andra. Och trakassera oss fysiskt och psykiskt och sådär. Utan att det var någon som direkt reagerade på det. Eller snarare så visste de inte hur de skulle göra. Och jag har många minnen av gånger då jag verkligen, alltså då jag tänkt så här, nu blir jag ihjälslagen. Jag kommer inte överleva det här. Jag kommer ihåg till exempel en gång så var det en kille som gick på mig med en innebandyklubba. Och vi var ensamma och han såg mig och han bara liksom, jag såg i hans ögon att han bara tänkte att nu jävlar, nu tar jag henne.
Vadå, helt oprovocerat?
Ja, helt oprovocerat.
Vad hände då?
Nej, alltså han försökte slå mig i huvudet med klubban allt vad han kunde. Och jag fick ju bara ducka och springa för mitt liv. Och jag kommer ihåg en annan gång när jag var ute och cyklade själv. Lite så här ute på landsbygden. Och så kom en av de här killarna då, i det här gänget. Och började cykla efter mig. Och cyklade i fatt mig. Så nu ska liksom, ja, men någonting jag kommer inte ihåg med, typ göra det illa. Eller vad fan, knuffa om kulde. Och han hade en lång pinne. Så han försökte sticka in den i mitt däck medan jag cyklade så att jag skulle ramla. Och det var också så här, jag cyklar ju för livet. Alltså jag tänkte att nu kommer jag, han kommer ju göra mig riktigt illa. Alltså stannar jag kommer han ju ge mig stryk och ja.
Men var du extra utsatt eller var det någon typ av allmän stämning i samhället som var så här?
Jag tror att det var en allmän stämning. Jag har nog aldrig, alltså jag har nog i och för sig tänkt ibland att jag kände mig lite utanför eller lite annorlunda eller sådär. Men jag tror aldrig att jag var direkt, att jag var mobbad. Jag tror nog att de flesta såg mig som en ganska tuff person som kunde försvara mig. Och jag vet ju, när jag pratar med kompisar från den tiden så är det ju de flesta, om jag säger någon gång att jag kände nog ganska, att det var ganska jobbigt eller sådär. Va? Gjorde du det? Du verkar ju alltid vara så himla, har du så bra och var stark och liksom må bra och sådär. Men jag tror att det här var något som många utsattes för, och jag kommer ihåg att just den här fruktansvärda känslan av att någon begår övergrepp här mot oss. Och det är ingen som gör något. Alltså jag kommer ihåg att man sa till lärare, man sa till föräldrar, man sa till, och det var så här, det var ingen som riktigt tog tag i det. Eller det var i alla fall min bild, det var jag minns. Att ungefär att oj då, det var ju tråkigt, men ja, så är det. Nu får du glömma det och gå vidare, lite så. Och jag vet till exempel att, jag kommer ihåg att det fanns en tjej i min parallellklass som var förståndshandikappad. Och att på resterna så stod de och kastade sten på henne och såg vem som kunde träffa henne i huvudet och sådär. Och det här var ju liksom, ja, men business as usual.
Mm. Hur känner du att det här har följt med in i dina böcker då?
Ja, men vad jag känner är att det, väldigt ofta så försöker jag, det är det här jag försöker spegla ofta i mina böcker. Mina böcker, i mina karaktärer utsätts ju ofta för saker som de inte kan göra något åt. Alltså de är maktlösa, de är hjälplösa, de ber om hjälp, det är ingen som hjälper dem. Liksom de som skulle kunna hjälpa till eller sådär slätar över det som händer och säger, ja, men nu får ni... Ja, nu är det så här. Alltså det är väldigt, faktiskt så är det ju väldigt mycket just den här historien som jag berättar.
Mm. Ja, jag läste ju faktiskt din bok på semestern.
Ja.
Din senaste bok.
Ja, vad roligt.
Och det stämmer ju att det är ju en väldigt utsatt position som huvudpersonen befinner sig i. Jag vet inte hur mycket jag ska säga. Det blir så alldeles, oj, ska det vara dagens boktips eller ska det vara så här avslöja slutet prat nu? Men jag ska ju såklart inte avslöja slutet. Men jag tyckte ju, det var en väldigt stark berättelse om just i relationer mellan olika personer i boken som jag blev väldigt... drabbad av. Eller jag kände väldigt huvudpersonens relation till sin lillebror var den som jag verkligen har burit med mig efteråt. Att den var lite den röda tråden i hennes försök till frigörelse, eller vad man ska säga. Så det förstår jag ju. Jag förstår, jag kan ju känna igen det du säger om det här jag kan ju känna i min roman att jag på något sätt vill att min huvudperson ska få frigöra sig från saker som jag själv inte kunde frigöra mig från i en liknande situation.
Mm.
Och att just när det är internatskolan, liksom, att jag gick 3 år där och var så väl anpassad till stora delar. Och jag har hela mitt liv varit extremt väl anpassad. Det har varit mitt mål och mening på många sätt att inte sticka ut så att jag får kritik av lärare och auktoriteter. Jag har någonstans alltid fått den bekräftelsen då också. Att hon sitter så tyst i skolan och hon är så högpresterande och bra och leker bra med andra barn och såna här grejer. Så att jag nästan tappar bort vad min mening, mål och mening var personligen.
Men varför var det viktigt för dig då? Att inte bli kritiserad? Alltså hade du lärt dig det? Att det var ett bra sätt att få positiv uppmärksamhet på, eller?
Jag vet inte, för att min pappa dog ju och det har ju påverkat mig otroligt mycket i mitt skrivande och hela min personlighet. Mm. Och jag har nästan så att jag så här, sorgen blev som en... Ja, men åren mellan jag var 5 och 15 år så minns jag det som att det var väldigt lite som jag tyckte var roligt och som gjorde mig glad. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt roligt att gå i skolan till exempel. Och då var det var ett väldigt enkelt sätt för mig att gå dit och göra precis det jag skulle och lite till. Och gå hem. Och hemma tyckte jag det var ganska jobbigt att vara. Så skolan var en trygg plats på det sättet. Det fanns också skitmycket jobbiga människor som härjade. Men de var jag inte rädd för. Jag var mer rädd för livet, tror jag, och för att de jag älskade skulle försvinna och att jag inte någonsin skulle vara glad över någonting jag gjorde.
Mm.
Så att skolan blev, att så anpassa mig, det blev ett sätt för mig att inte behöva stå till svars för någonting egentligen, för att jag var så rädd att någon skulle vara arg på mig eller att någon skulle säga att jag gjorde fel, eller så att jag bara gjorde rätt hela tiden.
Mm.
Och då, jag tror också att jag har, att många som växte upp med mig ser mig som en stark och frispråkig och liksom argumentativ person. Mm. Fast jag själv inuti bara tänkt så här, vad är det, varför, det finns ingen mening med någonting.
Mm.
Så jag hade en liten kanin som var min så här, typ bästa vän, som när den dog då, det var som så här en ny bortgång av en familjemedlem för mig. Så att jag började liksom skriva små historier för att skapa en värld där jaget då fick göra det som jag önskade att jag hade velat göra.
Typ. Mm.
Jag ville inte göra någonting. Allt jag gjorde, det är det jag kan känna nu så här som vuxen när jag var i Thailand och jag plötsligt upptäckte hur roligt jag tyckte det var att spela tennis. Att jag aldrig gjort saker i min uppväxt som jag har så här, och jag måste ut och springa. Eller klättra i träd. Utan jag låtsades att jag tyckte det var kul. Jag såg typ en tv-serie med barn, jag tror hon hette typ Ramona, någon så här tv-serie som gick på sommarlov, där hon var så här tokig. Så låtsades jag att jag var hon och började bete mig som hon, fast jag tyckte det inte var så kul, någonting jag gjorde.
Nej. Men dina karaktärer då, som speglar det här, alltså, är de så väl anpassade eller gör de revolt mot det här?
Ja, jag tror att alltså i romanen då, Rännan går all ur, där var det som att poletten trillade ner för mig efter jag hade slutat där. Att under tiden jag gick där så gick det upp för mig hur orättvist världen var och hur liksom snedfördelat samhället var, hur privilegierad jag själv var, hur omedvetna min omgivning var om hur privilegierade vi var. Och då hade jag hade ju ganska mycket så här diskussioner, och jag var ju någon typ av vänsterperson då i det här sammanhanget. Men det var först efteråt som jag kunde vara självkritisk och se min egen delaktighet. Och då var det att jag ville att huvudpersonen i romanen skulle reagera på det på ett annat sätt än vad jag själv gjorde. Att alltså, när mina vänner försvann från skolan på helt absurda sätt, så reagerade vi inte. Ingen av oss reagerade. Livet bara fortsatte, och det fick vara så orättvist. Och det fick vara en sån särbehandling, och det kunde vara ett sånt toppstyre. Så att jag ville ju att min huvudperson skulle reagera mot det, vilket hon gjorde. Mm. Men jag tror att hon någonstans hon är ju jag på många sätt, fast jag har liksom, jag tror att just det här, när man gestaltar och gör det utifrån sig själv så mycket och sin egen känsla, så tror jag att jag lite, för mig var förförståelsen för huvudpersonen större än vad läsaren någonsin kunde få del av henne, så att hon blev ganska slätstuken, tror jag. Det kände jag ju inte då fick jag ju det som kritik av en recensent, att det här hade jag skrivit som någon typ av terapeutisk handling för min egen skull. Och i efterhand kan jag känna att ja, men det var ju så på många sätt. För att jag ville reagera mot det där som jag inte reagerade mot då.
Fast jag tänker att alla böcker är en form av terapi. Alltså jag tror att alla som skriver gör det för att bearbeta och göra upp med någonting som har hänt. Och som sagt, det här återkommande temat i mina böcker. Alltså jag ser ju att det är ju... Jag ger ju mig själv då, precis som du då gjorde, alltså chansen att resa mig. Alltså jag vill ju på något sätt gestalta den här resan och dels visa vad olika typer av förtryck gör med en människa. Alltså hur det påverkar en människa. Men också ge då mina karaktärer, eller mig själv då, chansen då att få någon slags upprättelse och kanske till och med få hämnas. Det har vi pratat om lite innan. Och jag tror att all konst handlar om det. Att få bearbeta saker och att få... verkligen, alltså både gestalta sig själv, men också gestalta de människor som man mött som man kanske inte haft möjlighet att säga det man vill säga till, eller människor som har gjort oförrätt mot en, att man vill liksom få en chans att ställa saker till rätta, eller om man har gjort någonting mot någon som man ångrar och man kanske vill liksom få förlåtelse för det.
Ja, men det tror jag också verkligen, att alla gestaltar utifrån sin egen erfarenhet, och att det är, ja men det här deckarna som vi har pratat om förut, där det just är så här, var kommer mörkret ifrån, och att de allra flesta som skriver har ett mörker i sitt förflutna som är en källa till, ja men en drivkraft för att berätta eller skapa konst av andra slag för att förändra. För att jag kan ju känna att min gestaltande drivkraft är ju att förändra.
Mm.
Både situationen för personerna i boken, men också ja, men i mitt eget liv, i hur jag tycker att världen fortsätter att vara helt skev och fucked up, och jag vill förändra det. Och då kan boken antingen leda till det, som just när man skriver, alltså när jag skrev en debattbok mer eller en reportagebok, att där finns det ju mer drivkraften att så här, gestaltningen ska leda till en diskussion som kan resultera i någonting i verkligheten. Och i boken så är det mer att där får saker hända och ställas till rätta som kanske inte kan ställas till rätta i verkligheten.
Nej.
Och åtminstone skaka om verkligheten eller ge ett förslag på så här skulle världen kunna se ut. Sen har ju inte jag skrivit särskilt många så här utopiska böcker direkt, men att det kanske blir nästa bokprojekt.
Ja, nej men, och sen så tänker jag på en annan sak också, att undra om jag kommer skriva om de här problemen i hela mitt liv. Alltså kommer jag alltid ha, jag vet inte om jag alltid kommer att återkomma till de här temana, eller om jag en dag kommer känna att nu är jag färdig med det här, nu går jag vidare med nästa trauma istället. Jag har ju faktiskt skrivit 4 romaner och ska börja på min 5:e, och alla, även om det är ju inte alls samma story i alla böckerna, men de rör sig mycket kring utsatta kvinnor och maktlöshet och det här med liksom, ja, men upprättelse och hämnd. Att det är ju, ja, det är ju samma teman hela tiden. Har du tänkt på det?
För egen del?
Ja, för din, i dina, alltså vad, nu när du fortsätter med nya romaner, alltså är det liksom, känner du att det är samma problematik som du hela tiden återvänder till?
Alltså jag kan känna att det som jag vill skriva om allra mest, det är sorg. Och att jag inte har kunnat närma mig det ämnet tillräckligt mycket. Att jag skriver ju om min pappas död, eller om man säger, eller huvudpersonen i Renna Gralur har ju en död pappa. Och i den här senaste boken skriver jag väldigt mycket om mig själv och min släkts liksom, ja, historia. Och den nämns ju min pappa också. Men att jag vill skriva om det på i romanform. Men i och med att det har liksom genomsyrat mitt liv så mycket, så har jag inte riktigt hittat angreppssättet. Och att i och med att det ligger så nära, så är det som att jag testar liksom, okej, hur kan jag få in sorgen här på ett sätt som funkar? Och så blir det som att ju närmare jag är kvar i det, desto svårare blir det att gestalta. Mm. Och nu känner jag någonstans att, ja, men jag tror det var förra året när det var 30 år sedan min pappa dog, och jag var i Costa Rica, och på hans dödsdag så var vi i ett så fantastiskt hus vid havet som påminner jättemycket om Mozambique där han dog. Och jag tänkte att så här, nu är jag äldre än vad han någonsin blev, och jag måste släppa det här. Jag är inte 5 år längre, och jag har makt över mitt eget liv, och jag kan inte gå runt och bära sorg och vara rädd för livet. Lite så. Och efter det så...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så, alltså jag tror att jag kan nog lämna alltså internatskolevärlden till exempel. Det är ju kanske bara en ram egentligen, att de historierna som utspelade sig där var liksom, ja, men vad finns att hitta i andra sammanhang också, det som jag har lånat ut till berättelsen. Men att jag har lämnat 16-åringens perspektiv. Jag tror att jag kommer nog förflytta mina huvudpersoner upp i åldrarna efter hur jag själv blir äldre. Men att jag kommer aldrig kunna skriva om den ålder som jag själv befinner mig i för en huvudperson. Att huvudpersonen kommer nog alltid vara typ 10 år yngre än vad jag själv är Men med det så förändras berättelsen, för att det händer ju saker med mig. Jag är ju, nu är jag 35 år och jag är så lättad just att så här, jag kan spela tennis. Det betyder att allt det här jag trodde att jag inte kunde när jag var liten, alla de här svårigheterna jag hade, jag behöver inte bära på dem. Jag kan göra vad jag vill. Sen kommer jag kanske aldrig kunna vinna ett maraton, men det kanske inte är det jag vill heller. Så att jag tror att kanske, nu har inte jag skrivit den här boken om sorg än, eller den finns i alla fall inte färdigskriven, men jag hoppas att jag kan lämna just här pappor som dör efter att ha skrivit om det. Och att sen kanske skriva om andra saker som, ja men jag tänker så här föräldraskapet till exempel. Det är en ganska ny resa som jag har gett mig in på, som kommer ju prägla resten av mitt liv, för att jag är förälder och kommer alltid vara. Och det är ju mycket möjligt att det på massor av sätt kommer inspirera mina berättelser. Mm. Sen vet jag inte hur än, för jag har inte upplevt den. Men jag tycker att det är en väldigt skön lättnad att så här, jag kan lämna barndomen. I alla fall vissa delar av den, för att min historia byggs vidare nu. Så tänker jag, hur känner du själv?
Det är jätteintressant det du säger, för jag känner inte att jag har kunnat lämna de bitarna, som de trauman liksom, som jag har upplevt, eller man ska säga. Utan jag känner att de har format mig väldigt mycket och gjort mig till den jag är idag. Och det är ju kanske jättesorgligt på många sätt. Men jag har väl, alltså även om jag har växt, fått en stor, mycket större trygghet i mig själv, så känner jag mig väldigt, kan jag väldigt lätt gå in i den där offerrollen eller den där rädda personen. Alltså jag är nog väldigt lättskrämd, eller alltså lätt att påverka. Jag är väldigt påverkningsbar. Alltså jag blir väldigt påverkad av förändringar och saker som händer omkring mig, och blir väldigt lätt, känner mig nog rätt lätt hotad. Så jag vet inte om jag någonsin kommer kunna släppa det där. Jag önskar att jag kunde säga ja. Jag kanske behöver jättemycket terapi.
Eller skriva väldigt många böcker.
men ja, jag vet inte. Jag tror inte det. Just nu när jag sitter här nu, så har jag svårt att tro att jag kommer att släppa det. Men man kan alltid hoppas. Ja, som sagt Agnes, jag har då tänkt mycket på det här med hur jag känner mig, alltså så himla hjälplös. Alltså jag känner mig inte hjälplös hela tiden, men just med det här att det fanns människor som hade makt över mig, alltså som kunde använda fysiskt våld och för att liksom, ja men för att skrämma mig, för att trycka ner mig på olika sätt. Och till slut så lärde jag ju mig olika sätt att stå emot det där. Och jag blev, alltså jag växte liksom och blev ganska tuff och lyckades stå emot på många sätt. Alltså till exempel var jag, alltså jag utvecklade ganska mycket civilkurage tror jag. Jag var ju en av de personerna som sa till när de kastade sten på den här tjejen, så sa jag nu, men lägg av, så det kan du inte göra. Och så kastade de sten på mig istället. Men jag lärde mig att bli ganska hård, alltså få ett ganska hårt yttre. Och jag trodde nog, alltså ju äldre jag blev, desto mer säker blev jag på att jag skulle kunna hantera de här övergreppen. Alltså att ingen skulle få göra, jag fick nog en bild av, eller jag intalade mig själv om att ingen kommer kunna göra så här mot mig mer. Nu är jag liksom, jag är vuxen, jag har varit med om det här, jag är tuff, jag klarar av det där. Jag vet hur jag hanterar om någon försöker liksom ge sig på mig igen. Men när jag var runt 20... så utsattes jag för en annan jättejobbig grej.
Okej. Okay. Vad var det då för någonting?
Alltså det var ett form av övergrepp som jag inte riktigt är beredd på att prata om detaljerna om här nu. Jag är inte riktigt redo för det. Jag får spara det till mitt sommarprat, känner jag, om ett par år.
Ja, det får du göra.
Men i alla fall, anledningen till att jag berättar det här, det är för att då blev jag, alltså på en sekund, även om jag såg mig själv som en tuff, fysiskt stark person, så föreställde mig att om någon någonsin ger sig på mig, då kommer jag slå tillbaks, jag kommer skrika, jag kommer springa, jag kommer sparka, jag kommer göra precis vad som helst. Ingen kan liksom komma åt mig. Trots det, så när det väl hände, när jag väl befann mig i den där situationen, då var jag på en sekund tillbaka i den där skolkorridoren eller på den där cykeln. Alltså jag kände mig så himla liten och så utsatt. Och jag reagerade inte alls som jag trodde. Alltså jag blev helt paralyserad. Jag kunde inte röra mig, jag kunde inte prata. Jag började skaka och gråta och blev liksom helt pytteliten.
Mm.
Och någonting som jag har, alltså just eftersom jag skriver då, alltså mina karaktärer är ju så baserade på de här upplevelserna jag själv har haft. Du sa någonting i början om att ingen kan liksom, ingen läsare kan förstå dina karaktärer som du gör. Alltså du lägger så mycket mer i dina karaktärer än vad som faktiskt står på sidorna. Och så är det ju för mig också. Alltså mina karaktärer då som utsätts för de här övergreppen på olika sätt, de reagerar ju ofta väldigt likt det sättet som jag reagerade på.
Mm.
Och därför blir jag så, jag har väldigt svårt, eller jag blir väldigt illa berörd när jag får kritiken, eller när mina huvudkaraktärer får kritiken att de är mesiga. För det får jag ibland.
Har de fått det mycket eller på sig?
Nej, inte mycket, men det händer ibland att någon säger så här, åh, men gud vad mesig hon är den där. Alltså, någon är dum mot dig, då får du ju liksom gå därifrån eller säga till, eller vad som helst. Åh, jag stör mig på att hon är mesig.
Men kan du inte trösta dig med då att det är det där som jag sa? Att de inte riktigt får hela bilden?
Nej. Fast någonstans är ju det mitt mål med gestaltningen. Att visa hur det känns. Att visa hur det känns att bli utsatt för någonting. Och visa hur man reagerar.
Men du kanske måste djupdyka ännu lite mer i det då? Det kanske är det du behöver göra innan du blir färdig med det.
Ja.
Att du måste skriva om det där som är lika svårt att skriva om som sorg är för mig.
Ja, ja jag antar det. För någonstans är det ju det lite grann jag är ute efter, just att bearbeta den här händelsen och visa vad som hände mig. Och sen ge karaktärerna den här upprättelsen lite grann som inte jag fick helt fullt. Jag tror att det är, ja.
Men hur skulle du kunna få den upprättelsen då idag, tror du? Går det?
Jag vet inte. Alltså jag tror att, nej det kommer jag aldrig få. Och jag kommer alltid att vara rädd. Och det tycker jag är väldigt jobbigt. Jag kommer aldrig vilja gå hem själv någonsin när det är mörkt till exempel. Det fixar inte jag, fast jag startar 35. Jag tänker alltid på det, vart jag än är på väg, vart jag än ska, vad jag än gör. Jobb, möten, middag. Så jag kan liksom inte gå om jag måste åka hem själv. Och det påverkar ju mig jättemycket. Och jag vet,
ja,
inte, jag vet inte om jag någonsin kommer få upprättelse eller kunna liksom ta tillbaks makten. För det är ofta många som pratar om det när man pratar om sånt här, att ta tillbaks makten över sitt liv. Ja, det är en jättekomplicerad fråga.
Ja, jag kan ju känna att just den här auktoritetsrespekten som jag hade som barn och att göra rätt och sådär, att jag har ju gjort upp med det ganska mycket med just att bråka med såna där auktoritära typer, som till exempel en styrelse i Polensberg. Sådär. Jag tror att någonstans på vägen när de här poletterna började trilla ner, när jag insåg att alla människor är egentligen bara det de spelar. Och jag kan, om jag har spelat att vara en viss person, så betyder det att många andra har gjort det också. Och när jag plötsligt bara kände att jag, ja, men att när jag kände att jag vet vad jag snackar om och våga möta meningsmotståndaren som använder alla möjliga härskartekniker och ändå bara skita i det och bryta igenom och köra på. Då kände jag mig väldigt befriad. Och jag tror att jag, alltså för min del, när jag började gymnasiet och var väldigt blyg, då hade jag ju gjort en handlingsplan på hur jag skulle upphöra att vara blyg och bli mer utåtriktad. Och gjorde massa, ja men jag gick typ i självuppfunnen KBT där jag varje dag gjorde något som var så sjukt jobbigt att göra att till slut så var det inte jobbigt att göra längre.
Wow, alltså när du var på gymnasieålder? Wow!
När jag började på Sigtuna, då skulle jag ju börja om som ett oskrivet blad och så hamnade jag i det här läget där jag inte kände någon, eller jag kände några stycken, men jag kände mig så ensam och det var så läskigt. Och jag insåg att enda sättet för mig att börja trivas här är att utmana mig själv till en gräns som jag aldrig någonsin gått över tidigare i mitt liv. Och plötsligt så började det, jag vet inte om det egentligen, att jag skördade nog inte riktigt frukterna förrän efteråt, flera år efteråt. Men plötsligt så kände jag mig mycket mer bekväm i sociala sammanhang och lära känna människor och prata om mig själv och prata inför andra. Och jag kände att jag kunde förändra min situation. Jag kunde ta makt över det jag upplevde som jobbigt.
Mm.
Och sen dess så är det som att jag får väldigt mycket energi av det. Sen kan jag ju känna att de konflikter som liksom skapats av att jag skriver om jobbiga saker i min familj till exempel. Det tar ju också mycket energi, men samtidigt så, ja, men när jag får ett brev från en släkting som liksom angriper mig som barn, att jag var ett barn som var dåligt uppfostrat, så det lilla barnet i mig, det vill ju liksom lägga sig på marken och gråta. Men jag är ett vuxet barn och jag förstår det lilla barnet och jag kan försvara det lilla barnet.
Och
det tror jag både att så här att jag har utmanat mig själv, men att jag har skrivit också hela mitt liv, så jag har alltid skrivit om olika saker, och att jag har haft orden och då kunna kanalisera i att jag faktiskt kan använda det i att både prata med mig själv och anprata med andra människor. Att inte bara så här lägga mig ner och gråta när någon säger du var ett värdelöst barn, utan bara säga att det finns inga värdelösa barn, och alla barn som ligger och gråter på marken, de kan gråta för att de precis har förlorat sin förälder, och det är jättebra att de kan gråta. Och om du har försökt kväva det, så är det du som har agerat på ett inte helt smidigt sätt.
Mm.
Typ så.
Mm.
Så att jag försöker vända, jag har så jäkla mycket issues som har hängt med mig hela livet, och hela den här, så här, ja, men just att vara flicka på 80-talet och alla så här ska du vara när du är tjej, och jag inte stämde in på en enda grej av det.
Mm.
Bara känner mig så, ja, men awkward liksom. Och nu när jag är vuxen, och det är så här, hur kunde jag, när jag ser bilder på mig själv som barn, och bara, hur kunde jag ha alla de här komplexen, och hur kunde jag tro så lite om mig själv? Jag känner att jag är skyldig mig själv så mycket nu som vuxen. Så jag vet inte hur jag ska komma in i hur jag gestaltar det nu, men jag tror att det, just när jag skrev den här reportageboken, så tror jag att det var att så här, jag vill inte att det ska ligga massa lock ovanpå sanningar som bara görs värre av att det inte pratas om dem. Att det finns så mycket sånt med min pappas död också, att så här, ja, men det var först när vi åkte tillbaka 30 år senare som jag förstod att han hade liksom kremerats där på plats, eller att han hade, alltså jag har inte ens förstått hur vi fick tillbaka honom till Sverige, för att det var liksom inbördeskrig och han dog väldigt plötsligt, och plötsligt var vi i Sverige och jag minns inte ens begravningen, och efterhand visade sig att jag inte ens hade fått gå på den liksom.
Mm.
Och att min mamma började berätta de här historierna när vi åkte tillbaka då 30 år senare, men ingen hade pratat om det för att det hade bara varit tyst i 30 år.
Mm.
Och det är helt värdelöst med tystnad. Jag känner att jag måste bryta massa tystnader, och jag tror att det kommer prägla mitt fortsatta gestaltande jättemycket, att jag kommer nog ge mig på en efter en av alla de här små sakerna i mitt liv som jag inte vill att mina egna barn ska behöva uppleva på det sättet.
Mm.
Så det är kanske på det sättet mitt föräldraskap trädde in i mitt gestaltande också, att jag börjar se saker ur barns ögon igen och kanske kan närma mig en berättelse på ett nytt sätt, kanske. Vem vet?
Ja, och jag tänker på att det är ju, alltså, om jag nu har påverkats fortfarande så mycket av det som har hänt, så är det ju ändå ett sätt som jag ger mig själv upprättelse på. Och det är ju just som du säger, det här med att man ska prata om saker, och att jag ger mig själv en röst genom mina karaktärer.
Ja, verkligen.
För att det tycker jag är något otroligt viktigt. Alla sådana här frågor med övergrepp och förtryck, att man vågar prata om det. Att man inte känner, för när man utsätts för något, då känner man ju, eller i alla fall jag gjorde det, och jag vet ju att det är vanligt, att man känner en otrolig skam, och man skäms, och man tycker att det är ens eget fel, och man märker liksom på omgivningen att alla är så obekväma med att prata om det här, och helst vill alla bara att man ska glömma bort det. Och när jag då var med om någonting jobbigt, så hjälpte det ju mig otroligt mycket att läsa böcker, att höra andra prata om de här sakerna, att bara få veta, andra människor har varit med om samma sak, de har utsatts för samma sak, det är inte ditt fel och du kommer bli bättre. Alltså den här akuta panikkänslan av att livet i princip är över, den kommer att försvinna. Alltså saker och ting kommer att bli bättre. Och det är ju, alltså det är ju någonstans det som man kan göra genom sitt skrivande, just att ja, men verkligen att ge en röst åt alla som har varit med om de här sakerna. Att det känner jag nästan är det viktigaste för mig. Att gestalta liksom det här, ja, men den här upplevelsen och visa från offrets sida vad det är som händer. Alltså hur mycket man påverkas av olika typer av förtryck.
Men du Frida, jag har tänkt på att mycket av det vi pratat om idag är just att ju närmare någonting ligger dig i ditt gestaltande, desto svårare blir det att skriva om. Och att för min del just att det blir som att du förminskar nästan din egen upplevelse. Att du tänker, hade någon annan berättat någonting som jag själv hade upplevt då, som sin egen berättelse för mig, så kanske jag skulle känna, åh vilken stark berättelse, det här skulle jag vilja skapa en romankaraktär omkring. Men när det är min egen upplevelse så blir det istället att, så här, oj nu går jag in och gottar i mitt privata och är det verkligen intressant för någon att läsa om? Fast jag egentligen tror att det är precis det är, lite det här gräv där du står saken, att om du vågar verkligen gräva där i det här skitjobbiga, det som gör dig allra mest ångest av det du har i din upplevelse i ditt liv, då kommer du skriva det allra bästa porträttet av en person. Och du kommer kunna hålla det utanför dig själv, för att det är inte du, det är en romanfigur. Så tänker jag och hoppas att det kan bli. Mm. Vad tänker du kring det?
Alltså jag tänker att det är väldigt, väldigt svårt att få den distansen också till om man har varit med om något jobbigt. Att liksom kunna ta ett steg tillbaka och titta på det utifrån för att kunna skriva om det på ett bra sätt. Samtidigt så tror jag absolut, du har helt rätt, att det är nog, alltså vill man få en riktigt ärlig gestaltning så är det nog det bästa sättet att verkligen gräva i de här känslorna och de här upplevelserna man bär med sig och försöka förstå sig själv och förstå varför man reagerar som man gör och då överföra det till sina karaktärer. Men jag tyckte det var väldigt intressant det du sa innan, det här med tidsperspektivet. Att du alltid skriver om karaktärer som är yngre än dig själv, och det gör ju jag också. Och då undrar jag om det brukar vara som de flesta gör det. Men det är ju väldigt, alltså då får man ju, om man då skriver om personer som är 10 år yngre än en själv eller mer, då har man ju någon slags distans till den tidsperioden och distans till det man upplevde då, och att då ens att man kommer förflytta sig framåt i tiden och att ens perspektiv då kommer följa med, så att man kommer gestalta liksom. Ja, jag vet inte om det där var svar på din fråga, men jag tror absolut att du har rätt.
Tillräckligt svar. Ja. Men jag tänker att jag kan ju, om jag går och bär på en känsla, om jag är arg på någon eller om jag bara inte kan reda ut riktigt vad som är jobbigt, då brukar jag skriva ett brev. En text om precis det, och där jag tillåter mig själv att säga allt det där skitjobbiga som jag inte tänker att jag någonsin ska säga. Och sen brukar jag läsa det och känna att men det här ska ju kunna användas till något kanske. Och så kan jag bara låta det vara sen. Då brukar jag kunna lämna det. Och jag tänker kanske det kan vara samma sak med att kunna gestalta alltså fiktivt det du själv har upplevt. Att du skriver ner precis hur du var. Och sen kan du skapa en historia ur det när du låtit det vila lite. Och bara säga, jag fick ur med det, jag dog inte, ångesten åt inte upp mig. Nu är jag fri, nu skriver jag en jävla bästsäljare roman som kommer välta alla kiosker i hela världen.
Jo men absolut, det? Ja, det låter som en jättebra plan. Men jag tror det är jätteviktigt.
Bra avslutning.
Ja, jag tror det är jätteviktigt att kunna kanalisera alltså de här känslorna liksom, som man upplever just i stunden. Men jag brukar ofta göra så när jag skriver, att om det då är en konflikt som uppstår, då brukar jag försöka mentalt gå tillbaks till någonting jag varit med om. Och då kan det vara 5 år tillbaks i tiden eller 5 månader tillbaks i tiden. Så att det tror jag är ett jättebra knep liksom. Att verkligen försöka hitta, identifiera det man försöker gestalta och försöka hitta liksom något motsvarande man varit med om. Och då överföra de känslorna.
Mm. Ja men bra sista lite tips.
Ja, det har ju varit ett ganska mörkt avsnitt det här. Vi har pratat om trauman och jobbiga saker som har påverkat oss och vårt gestaltande, vårt skrivande. Jag hoppas att ni har fått med er någonting som har känts intressant och värdefullt.
Ja, och fortsätt gärna att höra av er om ni har frågor eller idéer på nya poddämnen via våra kanaler i Facebook, Instagram och via mail. Så ska vi göra vårt allra bästa och återkomma om en vecka igen med ett nytt, kanske lite mindre mörkt avsnitt av Författarpodden.
Ja, det tycker jag låter jättebra. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade allihop.
Ha det fint, hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.